Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Benen bara snodde runt och tänkte, va? Vad säger han? Och så plockade jag upp, det visar att det bästa sättet att ta tag på DNA och god kvalitet, det är att plocka upp en dödskalle som jag hade med mig i plast. Och så hade jag en borrmaskin som började borra bakom örat. Jag kan säga att jag hade publiken i min hand sen. Ja, jag ringde till dem som hade liksom, skulle stå utanför ett köpcentrum. Så ringde till dem och berättade att det här var ju bara hitta på. Och då fick de springa ut och stoppa betongbilen som skulle ut av fundamentet. Så att klockan var väl 8:45 och snabbt på kvällen. Jag ringde, då ringde jag till Jan Staff som han heter, då, polisen i Linköping. Och så han var på en studentuppvaktning. Han såg, va? Ringer Peter nu på en fredag kväll? Det måste ju ha hänt något liksom. Ja, så att du, jag hittade honom. Va? Det är sant, lever han? Mm, han bor mitt i Linköping. Åh fan.
Juni 2020 blev en väldigt speciell tidpunkt för Peter Sjölund. Baserat på DNA-släktforskning med en kommersiell släktforskningsdatabas löste han dubbelmordet i Linköping. Ett fall som hade jäckat polisen i 16 år. Året efter skrev Peter Sjölund boken Genombrottet tillsammans med Anna Bodin. Lösningen av mordfallet blev också hans genombrott hos den mer allmänna publiken. Det har lett till tv-program, böcker och snart också en serie på Netflix. I och med DNA-tekniken så har släktforskningen fått ett allmänt uppsving. Men vad händer om jag upptäcker att min farsa inte är min farsa? Är alla brunögda svenskar släkt med ballonerna? Och hur långt bak i tiden kan man egentligen släktforska med hjälp av DNA? Det och mycket annat tar vi reda på i det här superintressanta avsnittet. Där vi också pratar om Thomas Ledin, vikten av att topsa farmor och att alla är släkt med varandra egentligen. Varmt välkommen till spännande möten, Peter Sjölund.
Tackar, tackar.
Du, jag har förstått när man har gjort lite research och lyssnat att du är släkt med Thomas Ledin, stämmer det?
Ja, faktiskt. Han visar sig härstamma från en gård där vi bor idag faktiskt.
Ja, hur vad är det för gård ni bor på?
Ja, vi bor på en gammal gård som ligger strax norr om Härnösand i en by som heter Om, O-M, en av de kortare ortsnamnen som finns. Och den har funnits där, ja, jag kan ju spåra ägarna tillbaka till 1530 ungefär, men själva huset från 1799. Så.
Men du som håller på med släktforskning, var det liksom så här, jag ska hitta en gård där det finns en lång historia bakåt, eller blev det bara så?
Nej, alltså det var så att vi, av en liten slump så råkade vi köpa den där. Och då var ju förstås tvungen att kolla bakåt. Ja, men vilka har bott här? Vilka släkter finns det bakåt? Så här. Och sen då när SVT hörde av sig för några år sedan och i det här programmet som heter Vem tror du att du är? Så skulle Thomas Ledin vara med och sa, ja men du som bor där uppe, kan du kolla om du hittar något spännande? Ja, absolut. Så började jag titta bakåt på hans pappas släkt som kommer från Härnösands trakten. Då. Och ja, han är i samma socken som där vi bor. Det är spännande. Mm, han är i samma by där vi bor. Oh! Samma gård dessutom. Det var lite oväntat.
Men är du lika bra på att sjunga som han?
Jag tror att de generna har inte jag fått. Men däremot var det så att det är ganska spännande historia för den som är vår gemensamma anfader som ägde gården då på slutet på 1600-talet. Han blev anklagad för häxeri och bränd och halshuggen. Och även hans ena son blev det. Däremot den andra sonen, han var också anklagad men vart tack och lov, benådad. Och det är ju då Thomas Ledins anfader. Så hade inte han blivit benådad, då hade inte Thomas funnits. Och det som är extra spännande är att den man, killen, han var anklagad för att vara spelman hos djävulen. I Blåkulla.
Vilket sammanträffande. Ja. Ja, det var ju tur att han överlevde, annars hade man aldrig fått höra de här låtarna.
Nej, precis.
Du, vi ska ju prata släktforskning och DNA i alla möjliga vinklar i det här avsnittet. Du har ju också kommit ut med ett antal böcker, och du har kommit ut med en bok precis nu som säger Alla är vi väl valloner. Ge oss en kort inblick i vad det är för bok.
Ja, men det är en bok där jag går igenom både sanna och kanske mindre sanna släkthistorier som cirkulerar i Sverige. Bland annat det här med att nästan vem man en frågar som inte har släktforskat säger, nej, jag vet ingenting om släkten, men jo, valloner är vi, för mormor var mörk. Och det där har jag hört i alla år och tänkte, var 17, alltså där måste jag gå till botten, men varför säger alla så? Många vet inte ens vad en vallon är eller var.
Nej, precis. Vi låter det hänga där, för vi kommer tillbaka till den absolut det här diskussionen kring valloner. Ordet, förkortningen DNA förekommer ju då i alla de här sammanhangen. Och kan du ge oss en liten kort förklaring på vad betyder det där och vad är DNA egentligen?
Deoxyribonukleinsyra. Ja,
det där har du tränat på, va?
Ja. Nej, men det var att jag höll ett föredrag här i Östersund för några veckor sedan. Och då skulle det teckentolkas från scenen. Och då pratade jag faktiskt med tolkarna innan och sa, ja, men då får ni öva på deoxyribonukleinsyra. Och de bara, va?
Hur teckentolkar man det?
Ja, jag vet inte. Jag körde bara med DNA, det är enklare.
Ja, det är klart. Ja. Ja, men vad är DNA?
Ja, men DNA är ju den här genetiska koden som vi har inne i alla våra celler som bestämmer egentligen hur vi kommer att se ut, hur vi kommer att till stor del leva våra liv också. Alltså mycket med egenskaper och sådana saker. Och den här genetiska koden finns ju i allt levande. Och vi människor har 3,2 miljarder sådana här bokstäver. Man brukar säga A, C, G, T är de bokstäver som finns i koden. Och då är liksom de här spiralerna som jag sitter på, de är 3,2 miljarder bokstäver långa, så det är mycket information. Och så ärver vi det här från våra föräldrar och för det vidare till våra barn i olika blandningar. Och det är det som gör att vi alla ser olika ut.
Hur har man kommit på det här? Hur länge sedan är det?
Det här fick man ju Nobelpris för på 50-talet. Och först var det en kvinna som heter Rosalind Franklin som lyckades ta en bild på en DNA-spiral. Inte någon tydlig bild, men man kunde ändå se att det var någon form av spiralform. Och sen var det två stycken herrar som heter Watson och Crick som då byggde vidare på det här och lyckades beskriva den här spiralen. Och så, ja, som det var på den tiden, de fick en Nobelpris, inte hon.
Såklart.
Men hon har fått upprättelse i efterhand i alla fall.
Men fram till nyligen har jag förstått så har man inte riktigt haft koll och man har inte kunnat kartlägga hela det här DNA. Vad det beror på?
Ja, det har varit väldigt komplicerat just för att man har inte haft den tekniken. Man kan säga 2000, det var egentligen första gången man fick fram DNA på en hel människa. Och då hade det tagit 13 år och kostat 20 miljarder. Och nu kan man alltså ta ett DNA-test för 800 spänn som gör ungefär samma sak.
Hur har den utvecklingen kommit till? Vad är det som har drivit det?
Ja, det är ju så mycket av annat tekniskt. Att man halverar priset varje år och fördubblar kapaciteten. Så nu kan man alltså mata in en massa DNA-prover i en maskin och på en timme få ut hela DNA istället för att man skulle hålla på i många, många år förut.
Är det den digitala utvecklingen som har gjort det här möjligt, eller?
Ja, det är det ju. Precis. Och även alltså den rent kemiska utvecklingen. Man måste ju, om man ska göra ett test på hela sitt DNA, alla de här 3,2 miljarder bokstäverna, då finns det maskiner som man stoppar in det här, då hackar de sönder det här i många, många hundra miljoner bitar. Och så läser man av varje bit. Och sen pusslar man ihop det här sen igen i datorer. Och då får man hela koden. Och det är det som har gjort att när man lyckas göra det så kan man läsa av allting. Men nu kommer det nya maskiner som gör så att man läser det från A till Ö. Så att säga. Man läser spiralen från början till slut. Och det är mycket effektivare om man lyckas göra det. Så det är en spännande teknikutveckling.
Ja, för sen finns det någonting som heter gensax. Man klipper det i de där precis som du sa och sen sätter man ihop det på något annat sätt.
Ja, precis.
Vad händer då?
Det blev ju också ett Nobelpris faktiskt. Ja. Och det är både bra och dåligt. Då kan man alltså, om man till exempel hittar att den här personen bär på en gen som gör att barnet kommer att få en sjukdom, om den får barn med den här andra personen som har den här genen, då kan man ju faktiskt gå in med den här gensaxen och klippa bort den här sjuka genen, till exempel. Men samtidigt, det är klart, vill man då klippa in olika saker och styra och ställa och kanske försöka skapa speciella typer av människor. Det är ju inte alls...
Kan man spåra DNA liksom hur långt i tiden tillbaka som helst?
Nej, inte riktigt. Det äldsta DNA man har fått fram, det är från en 700 000 år gammal häst som man har hittat någonstans. Men när det gäller mänskligt DNA så är man väl nere på 49 000 år, tror jag. Och när det gäller neandertal-DNA, för neandertalarna är ju våra kusiner kan man säga. Vi är släkt för ungefär 500 000 år sedan. Och där har man faktiskt, ja det är helt fascinerande egentligen, det händer saker hela tiden. För då var ju några som tänkte så här, några forskare, att ja, här har vi en grotta i Spanien. Vi hittar några ben här, men vi hittar liksom ingenting som vi kan testa DNA på. Då tänkte jag, ja men om vi borrar oss rätt ner i golvet i den här grottan, så långt vi kan komma ner till berget. Så gjorde de det. Och så kunde man då datera olika lager. Och längst ner är jorden ungefär 120 000 år gammal. Där hittade man neandertal-DNA. Så förmodligen är det någon neandertal-bebis som har bajsat på golvet eller någon som har skurit sig på något verktyg. Så att nu kan man alltså få fram DNA även ur det som inte är en människa, utan bara att någon har varit där.
Men hur hittar man det här? Alltså det, i jorden, vad gör man? Alltså, vad gör man med jorden? Stoppar man in den i någon maskin? Eller vad, hur funkar det?
Ja, först ska du liksom tvätta fram det här då. Och då kommer man få fram massvis med DNA. Men det mesta DNA att man får fram då, det är svampar och bakterier och sådana saker. Så det kanske är bara någon enstaka liten procent som är mänskligt DNA. Och då har man metoder för att jämföra med så här, ja, hur det borde se ut. Så kan man plocka ut det här är mänskligt DNA. Så det är en otroligt komplicerad process. Och man måste vara väldigt försiktig så man inte förorenar det här med modernt DNA.
Vad menar du? Men det är som från forskarna då? Alltså?
Ja, precis. För det, då förstör man ju liksom möjligheterna.
Men man kan inte hitta DNA i benrester till exempel?
Ja, då, det kan man göra. Det allra bästa benet är... Länge använder man ju tänder. För tänder heter det då. Men det som är ännu bättre är att det finns ett hårt ben bakom örat i skallbenet. Det heter Petrosbenet. Där bevaras det riktigt länge faktiskt.
Då blir man lite nyfiken. Man har hittat liksom dinosaurie-DNA, så har man analyserat det?
Nej, det är för gammalt tyvärr. Man har hittat proteiner. Alltså, den här genetiska koden används ju av kroppen för att bygga proteiner. Och proteiner är ju det som styr mycket av allt som händer. Och proteinerna klarar sig längre än själva DNAt. Så där har man faktiskt hittat en del proteiner i flera miljoner år gamla exemplar. Men det går inte att bygga en dinosaurie.
Nej, det var det jag tänkte. Man kanske har kommit fram till det.
Ja.
Men för din egen del då, DNA, när hörde du talas om det första gången? Kommer du ihåg det?
Ja, alltså jag är naturvetare i grunden, så det hörde jag väl talas om redan som liten, så att säga. Alltid tekniskt intresserad. Men DNA för släktskap, det fanns inte på kartan förrän jag fick höra talas om det 2011.
Men du började med släktforskning långt innan man kunde så att säga släktforska med DNA då?
Ja, precis. Jag började redan under gymnasiet. Och det är jättespännande att forska liksom traditionellt. Försöker man hitta sina anor bakåt. Men sen när man kanske har hittat att man är inne på sin 28:e Karin Jonsdotter, så det blir mycket namn och årtal. Men det är då det riktigt spännande börjar. Då kan man ju börja hitta andra arkiv än de här kyrkböcker man använder. För då kan man ju hitta hur folk levde, vad de gjorde, vilka de umgicks med, vad de hade för, till och med namnen på deras kor. Hur många bara chockar de hade, för det finns otroligt mycket uppgifter på 1700-1800-talet.
Är det de här kyrkböckerna, eller vad hittar man allt detta?
Nej, kyrkböckerna ger ju liksom skelettet, födda, döda och vigda. Och sen kan man då hitta bouppteckningar, det är otroligt. Idag är en bouppteckning, det är kanske en A4-sida, så står det en summa längst ner.
Ja, precis.
Men på 1800-talet, då räknar man exakt 2 par strumpor bättre, 3 par strumpor sämre och så vidare. Namnen på korna, vilka möbler de hade, ja, rubbet alltså.
Var finns det bevarat någonstans då?
Det finns då på de olika landsarkiven. Så att det finns ju ett antal, eller Riksarkivet heter det idag, men det finns ett antal arkiv runt om i landet där de här finns. Och de flesta finns ju nu digitaliserade. Så man kan söka dem på nätet.
Hur långt bak i tiden finns det sådana?
Det är lite beroende på, oftast mitten på 1700-talet.
Och vad gör man sen om man vill gå ännu längre bakåt?
Mm. Då kan man gå in och titta i framförallt så här tingsprotokoll. Domböcker som det kallas. För det, förra världen var det så att allt kom upp på tinget. Det var inte bara brott, utan det var någon som hade misskött vägunderhållet. Ja, det kom upp på tinget. Eller någon som hade tagit fel hatt på något sätt. Ja, det kom upp på tinget. Liksom, så att... Det finns det jättemycket.
Och hur långt bak sträcker det sig då?
Ja, det sträcker sig till början på 1600-talet faktiskt.
Ja, om man går ännu längre bak, vad händer då?
Ja, då måste man ge sig in i något som kallas för landskapshandlingar, fogderäkenskaper. Det fanns ju fogdar som kungen hade i alla landskap. Och de fick ju då föra räkenskap varje år och skicka in till kungen. Och där står det ju det blir mindre och mindre information, men där finns det listor på alla som bodde på alla gårdar, hur många kor de hade och vilken mycket säd de skördade varje år. Så att då kan man komma tillbaka ända till 1535 faktiskt.
Är det lite någonstans där när Gustav Vasa kom till makten i Sverige, att där någonstans börjar man kartlägga vilka vi var och hur många att räkna och hur mycket vi ägde och skördade och sådär?
Ja, exakt så. Han ville ha en skatt. Och för att få en skatt så måste man ju notera vilka människor finns det och vad äger de för någonting. Så att det är egentligen, ja, idag är jag ju egenföretagare, kanske inte alltid jublar över Skatteverket, men ja, det var ganska bra att dra in skatt på den tiden.
Varför började du med släktforskning överhuvudtaget?
Ja, men det var en slump. Jag gick in på biblioteket i Kramfors, man hade byggt om ett nytt bibliotek, jättefint. Och så fanns det en liten sån här apparat där man skulle kunna läsa någonting på någon skärm. Jag förstod att här ska man tydligen stoppa in någon slags mikrofilm. Så att jag hittade pärmar som stod bredvid en apparat. Det här är ju inte en tanke på släktforskning. Det var bara liksom, hur funkar apparaten? Och så hittade jag en pärm där det stod Ytterländes socken. Och där är mamma född. Jag tänkte, jag tar väl ett kort här då. Och så stoppar in en massa mikrofilmsbilder på olika kyrkobokssidor. Och ja, jag tror att jag var på bild nummer 2. Och så bara, men vänta nu. Det där är ju morfar. Bara, shit, okej. Okay, då insåg jag att, vänta nu. Alltså, då var han född. Då kan jag alltså hitta hans föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar. Och då var jag igång. De fick ju slänga ut mig där på kvällen.
Men vad gjorde du när du kom hem med alla de där uppgifterna?
Ja, men då berättade jag för mamma, för då hade jag skrivit det på en massa papperslappar bara. Att jag började släktforska. Jaha, bara sådär, ja. Okej, ja, det är bra, jag vet ingenting om släkten. Jo, valoner är vi, sa även hon då.
Och vad gjorde det att du triggades att gå vidare med det här? Varför blev du just hooked på det här?
Bra fråga egentligen. Innan dess var jag egentligen inte historieintresserad och så. Men det kan ju bero mycket på att, jag menar, historia i skolan är väl kanske inte det roligaste. Det är kungar och krig liksom. Men här blir det din egen historia på något vis. Och riktiga människor som levde där du kanske bor idag. Och då var det jättespännande att kartlägga liksom, hur har det sett ut här förut och vilka har levt här.
Vad hittade du om mamma och pappa och bakåt och sådär? Hur långt kom du?
Ja, jag hittade massor spännande, men ja, hur långt? 1390 ungefär som längst. Den så kallade Bure-släkten uppifrån Västerbotten. Men man hittar ju, det är ju spännande livsöden hos de flesta människor som levde då. Även kanske i stort och smått. Men även torpare och sånt hade ju råkade ut för saker och gjorde saker som är spännande.
Är det så att det är vissa släkter som är ursläkter i Sverige? Eller, för någonstans så kommer ju vi till, jag vet inte, 7000 år sedan eller när Sverige befolkades. Finns det någon sån här ursläktled eller hur ser det ut så långt bak i tiden, vet du det?
Nej, det gör inte det. Så går vi tillbaka till 1000 år till exempel, då har vi ungefär, alla vi har ungefär en halv miljard anor, alltså anfäder och anmödrar. Och grejen är att det fanns ju inte ens en halv miljard människor på jorden då. Så det innebär att vi alla har samma anor, vi alla är släkt med varann. Så att det finns liksom inte någon ursläkt, utan man kan titta på, där är också DNA verkligen hjälpt forskarna att titta på hur har människan rört sig över jorden. Ut från Afrika för 60 000 år sedan. Och så ser vi att när isen försvann här så kom det jägare samlare för ungefär 11 000 år sedan. Både via Danmark, för då kunde man gå över från Danmark, det fanns inget vatten i Öresund. Och så kom de även runt norska kusten, runt ishavet, för att isen drog sig tillbaka där uppe också. Och så levde de här från 11 000 till ungefär 6 000 år sedan. Då kom nästa gäng. Då kom det stenåldersbönder nerifrån Syrien, Turkiet, Anatolien som vandrade upp genom Europa och tog med sig jordbruket. Och befolkade stora delar av Sverige. Och sen trodde man att ja, men det var väl först var vi jägare, sen var vi bönder och sen hände inte så mycket mer. Men då visade det sig att när man började titta verkligen på det här gamla delen från gamla skelett och så här, nej, men det finns något mer. Det har hänt mycket mer efteråt. Och då visade det sig att det kom en tredje våg, som egentligen är den största vågen, för ungefär 4500 år sedan. Och det var män, framförallt män, från de här stäpperna norr om Svarta havet. Ja, dagens Ukraina kan man säga. Som vällde in i Europa, österifrån. Och hade med ny teknik. De färdades i vagnar. De hade nya vapen av brons. Så att de tog egentligen över ganska mycket. Och det ser vi också i Sverige. I Sverige så 40% av alla som lever idag, de härstammar från det här gänget som kom då under bronsåldern.
Mm-hmm. För de som kom, om man tänker österifrån, på senare tid sen, till exempel mongoler och så, har vi, kom de någonstans bort till oss också? Finns det någon släktskap där också?
Nej, inga tydliga kopplingar. Nej. Det finns en DNA-gren som han har trott har att göra med det, men det verkar inte vara så. Utan...
Du sa ju att det gick att gå från Danmark. Vad jag har förstått så gick det ju att gå över Nordsjön. Eller Nordsjön fanns inte heller då. Man kunde...
Precis, Doggerland heter
just
det idag.
Precis.
Ja. Precis. Och där skulle det vara intressant att gräva i botten där. För det har ju legat under vatten i 8000 år.
Ja, så vad, tror du man kan hitta någonting där?
Ja, de har börjat försöka. De har hittat lite ben och annat. Så att det, jag tror att med ny teknik så måste man kunna gräva även under havet.
För vad har det här betytt egentligen i de här vandringarna? För... Jorden såg ju inte ut så för 8, 10, 15 tusen år sedan. Alltså att det fanns landformationer som inte finns idag och så vidare. Vad har det betytt?
Ja, men det har betytt att man har skurits av från vissa håll. Till exempel en av de första grupperna som vandrade långt bort från Afrika, det var ju de som då sedan blev aboriginerna i Australien. De kom ju dit redan för 55, 60 tusen år sedan. Och... Då såg ju landet annorlunda. Då kunde man ta sig över. Det var kortare mellan öarna. Och nu har ju hänt så mycket sen dess att nu har det sjunkit ner i havet och så vidare. Så nu hade de nog inte kunnat ta sig till Australien.
När du kartlägger det här så kan man ju se lite vad ens egen gener, var de kommer ifrån. Hur kan man se det så långt bak? Att ja, men här finns det 49% kommer nog ut från Syrien och så kommer det så här mycket från Afrika och lite öststat och sådär. Hur kan man se det?
Det där tycker jag är bland det mest spännande. Men jag hör att du har gått på marknadsföringen från bolagen. Du säger 49% och så vidare. Och det där marknadsför de med stenhårt. Ta ett DNA-test, du får en karta var du kommer ifrån. Du är 6% italienare. Nej, det där är mest marknadsföring.
Okej, okay. låt oss döda det då.
Ja, precis. För då jämför man ditt DNA med nu levande människor och försöker hitta likheter. Och det där är med att 25% kan lika vara noll. Men då finns det två delar av DNA som verkligen går att spåra så långt tillbaka. Alla vi män har ju Y-kromosomer och de kommer ju alltid från pappa. Mm. Och sen har ju alla människor har något som heter mitokondri-DNA och det kommer alltid från mamma. Och det gör ju att det mitokondri-DNA som jag bär på, det kommer ju från min mammas hela vägen tillbaka till Afrika för 150 000 år sedan. Och det här kan man spåra bakåt och jämföra med, det finns över 15 000 förhistoriska människor som har fått sina skelett analyserade då. Och då kan man jämföra och se vilka man faktiskt är släkt med. Mm-hmm. Och hur de har rört sig.
Men hur noga kan man veta att ja, men du har så här mycket, stor del kommer därifrån och så där? Eller, kan man se det? Eller?
Nej, då kan du bara se den raka farslinjen, raka morslinjen. Så att då får du till exempel min morfars Y-kromosom, den har inte min mamma ärvt. Men då har ju hon en bror som har en son. Och han bär ju på den Y-kromosomen. Så då har jag testat honom förstås. Mm. Och så får jag den farslinjen tillbaka också.
Någonting man kan fundera på är ju varför vandrade man iväg från Afrika på den tiden? Det kan inte ha varit så tätt befolkat.
Nej, det var det ju inte. Utan man tror att det kanske fanns några tiotusentals människor på olika håll i Afrika. Och människorna har ju alltid velat liksom upptäcka nya områden, kanske hitta bättre jaktmarker och så vidare. Så att det var bara det att det var ju också klimatförändringar. Sahara var ju grönt ibland och ibland var det ju väldigt torrt. Så det är säkert sådana saker som har drivit iväg människor också. Att mycket man har anpassat sig till klimatet.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om vi hoppar lite, tänkte jag, till dagens värld. Det är ju en liten boom av släktforskning som pågår just nu. Varför vill man släktforska från första början, tror du?
Ja, men jag tror att det så det blir lite, ja, men lite hippt faktiskt. Och det är mycket lättare idag. När jag började, då ska man sitta med de här mikrofilmerna och liksom, kanske måste beställa från något bibliotek någonstans. Men nu finns ju alla de här kyrkböckerna avfotade i färg på nätet så man kan liksom söka själv. Det tror jag att det är mycket enklare och tillgängligare. Det är en orsak. Sen tror jag också det att det händer så mycket. Allting går så fort idag. Man har liksom, många kanske inte ens vet vad mormor hette. Och då kanske man börjar ta, men nu måste jag börja ta reda på var kommer jag ifrån egentligen. Jag tror att det är en liten rotlöshet.
Ja, för jag tänkte just det. Att vad finns det för drivkraft hos människor som faktiskt, att faktiskt bry sig om sin släkt bakåt?
Ja, nej, men jag tror att det kan vara just den rotlösheten. Men sen är det också så att det kommer en massa nya släktforskare nu. Och de kommer in via DNA. För DNA är ju, jag menar, man har sett CSI på tv och så vidare. Så att det är lite häftigt. Så tar man ett DNA-test och så får man upp en lång lista på. Oj, är jag släkt med alla de här människorna? Hur är jag släkt? För DNA visar ju bara att vi är släkt, inte hur vi är släkt. Då måste du börja släktforska. Så att det är många som kommer in den vägen i släktforskningen också.
För det är ju lite det här som jag funderar på ibland. Om man släktforskar, är det så här, är det någon upptäckarglädje i det här? Eller vad, oftast gör man ju det när man blir lite äldre.
Så är det. Tyvärr är det så att många gör grundmisstaget som även jag gjorde. Att inte prata med farmor och farfar, mormor och morfar. Intervjua de äldsta släktingarna och spela gärna in vad de säger. För när de är borta så kan ju inte någon berätta det där längre. Det är liksom steg ett i släktforskningen, men det är lätt att missa.
Ja, för det där är ju intressant. Jag har ju mina föräldrar i livet fortfarande. De är 96.
Oj, oj, oj. Ja.
Och jag har spelat in, jag tror jag har 26 timmar historia. Så det var intressant att du säger det. Från det att de är födda 27 i Tyskland.
Ja, ah, just det.
Och sen har de då dels upplevt, som min mor brukar säga, den bruna diktaturen. Och sen bodde de i Östtyskland, så det var den röda diktaturen. Och sen så tröttnade de och så kom de så småningom till Sverige då. Så det är en intressant historia i sig då. Men någonting jag funderar på...
Jag kan säga också, det är jättebra att du har verkligen fångat det. Då. Men det du också borde passa på att fånga medan de är i livet, det är att deras DNA. För de har ju dubbelt så mycket DNA från gamla tider som du har. Du har ju bara fått hälften från pappa och hälften från mamma. Så att gör ett DNA-test på båda mäns tid är.
Hur ska jag göra det?
Ja, men du beställer det på nätet och då finns det flera olika bolag. Och det smartaste är faktiskt att beställa från Ancestry.se.
Vad heter det?
Ancestry. Mm-hmm. Stort amerikanskt bolag. Och då kan man tänka, aha, är de bäst? Nej, inte nödvändigtvis, men de är störst. Och fördelen är att då kan man ta det resultatet sen och föra över det till MyHeritage och till Family Tree DNA. Då är man på tre ställen för ett enda test.
Mm. Vad är för fördel med det?
Då får du olika. Du jämförs med personerna som är testade hos de olika bolagen. Så du kommer få släktmatchningar. Många fler matchningar då, i och med att du är på tre ställen.
Hur går ett sånt test till? Hur gör man för att ta DNA från människor?
Det är ganska enkelt. Vissa bolag och topsar man sig, skrapar sig på insidan kinden. Och på Ancestry då spottar man saliv i ett rör helt enkelt. Och sen skickar man in det.
Mm-hmm. Svårare än så är det inte.
Nej, inga blodprover behövs.
Nej, för jag någonstans har jag hört att du är djup med det där. Att det bästa sättet var ju bara just där bakom örat.
Ja, jo, precis.
Det var någon föredrag du hade, va?
Ja, eller hur? Jo, precis. Jag ska faktiskt dit nu igen här i höst och prata i Texas, just om där Family Tree DNA håller till. Och så var jag på deras konferens för några år sedan. Och ja, då vdn, ägaren på hela företaget, det är ju stort, jag menar, det var 400 pers där. Och ja, han introducerade första talaren och jag var först. Det var lite spännande i sig då. Så det gick upp. Han gick liksom ner längs mittgången bland alla deltagarna. Och sen så ställde jag mig. Ja, jag måste tyvärr börja med att berätta att den här metoden som det här företaget använder för att testa DNA, det är helt outdated liksom. Han bara, Veden bara snodde runt och tänkte, vad säger han? Och så plockade jag upp, det visar att det bästa sättet att få tag på DNA av god kvalitet, det är, och så plockade jag upp en dödskalle som jag hade med mig i plast. Och så hade jag en borrmaskin som började borra bakom örat. Jag kan säga att jag hade publiken i min hand sen. Även veden.
Ett bra sätt att för, och få publiken med sig. Men om vi nu pratar om min släkt, var jag faktiskt lite nyfiken. Det är ju så här att min morfar, han växte upp på ett hem för föräldralösa barn.
Okay.
Hans farsa lämnade bort honom för att han hade lite råd. Ja, det finns en historia bakom det. Men så hade han en farbror som hade stuckit till USA. Och den här farbrorn, han erbjöd sig att faktiskt betala biljetten för att då min morfar skulle få komma från det här barnhemmet till USA. Och det tyckte min morfars far då var en dålig idé, och han gjorde aldrig det. Så att jag har ju någon då, min morfars farbror bor i USA, och sen har det ju liksom, finns det ju en släkt där. Jag har ingen aning var de finns någonstans. Hur kan man med hjälp av den här DNA-tekniken och släktforskning, kan man, hur långt kan man komma där om man kommer utanför Sverige?
Alltså det är framförallt användbart när man tittar bakåt i tiden och hittar okända personer. Framåt krävs det att någon har testat sig. Men i och med att i USA, där har otroligt många testat sig just hos det här Ancestry-företaget. De har 20 miljoner personer i sin databas. Så att det innebär att din mammas kusin när det borde finnas där då, deras barn. Så mycket troligt att någon av dem har testat sig. Så testar du då mamma på Ancestry, så kommer det kanske dyka upp någon amerikan där som är nära släkt.
Ja, för det är ju superintressant. Och sen vet jag att min mormor hade en kusin, jag tror att det var en kusin, som gifte sig med någon och sen stack till Chile. Så där finns också en gren. Hur ser det ut överhuvudtaget i andra länder? Du säger USA är det ganska bra.
Ja, Chile är väl ett ställe där inte så jättemånga är testade, kan jag tänka mig. Överhuvudtaget är det ju så att alltså Skandinavien, Norden är superbra. För här är vi dels duktiga på DNA att testa oss, plus att vi har bra kyrkböcker. Och sen brittiska öarna är många testade, och USA. I övriga världen, ja, norra Europa, alltså Tyskland är, och sen där du har dina rötter, där är man väldigt dålig på att DNA testa sig.
Varför är det så, tror du?
Det är en orsak av kriget, helt enkelt. Man vill inte börja liksom på något vis antyda att man ska dela in människor på något sätt i olika. Ja, som det var då. Och överhuvudtaget släktforskning ses som lite suspekt i Tyskland.
Mm-hmm. För å andra sidan är man ju väldigt duktig på att sortera och registrera. Det är man ju en mästare på i Tyskland. Det har vi ju exempel på både i Stasi och även innan dess. Så överhuvudtaget tyskar, om man läser och om man bara tar ut av mina föräldrar, så är man ju väldigt duktig på liksom att sätta saker i pärmar och hålla ordning på papper och massa såna grejer. Så det förvånar mig lite att det är svårt att forska.
Ja, men det verkar som att det är liksom en rädsla för att man ska liksom hamna där igen. Och det, så att Tyskland har till exempel inget centralt folkbokföring. Man kan inte gå in och kolla liksom, som i Sverige. Utan det är varje stad eller amt som har sitt eget lilla arkiv. Så det är jättesvårt att släktforska i nutid, framförallt eftersom det är 110 års sekretess. Så de senaste 110 åren får man inte veta någonting, om du inte råkar vara barn till någon som kan fråga efter pappa.
110 år?
Det är väl skarpast i hela världen.
Ja, för man har ju inte ens personer, vad jag har förstått,
Nej,
i Tyskland.
Precis. Och när jag höll på med att lösa dubbelmordet i Linköping, så hamnade vi på ett sidospår först. Vi hade för dåligt DNA, så att det skulle eventuellt kunna vara en tysk. Och då hade vi några tyskar som bodde i Linköping i rätt tidpunkt och så här. Så då kollade vi, då skickade vi förfrågan via Interpol till Tyskland. Jag ville veta pappa och mamma på de här. Nej, inte ens polisen får fråga efter pappa och mamma. Jättekonstigt.
Men då blir man ju förvånad, för att Stasi-arkiven har man ju öppnat.
Ja, precis.
Och där kan man ju få reda på en jäkla massa.
Ja, faktiskt. Men jag vet inte hur. Ja. Det är sant, det kanske man kan kringgå. Ja.
Men du har aldrig varit i Stasi-arkiven och kollat?
Nej, jag har inte det. Däremot har jag tyska smeder som kom upp till norra Sverige i början på 1700. Så de har jag hittat åt nere kring Solingen och lyckats spåra tillbaka några hundra år till.
Men jag tänker bara rent sådär forskarsyfte eller rent sådär intressesyfte. Du har inte varit i den typen av arkiv och kollat?
Nej, men det skulle vara jätteintressant faktiskt. Jag har däremot varit en vecka i Riga och släktforskat.
Mm.
Riga var ju Sveriges största stad på början på 1600-talet.
Oh, var det?
Det kanske man inte tänker på. Men det var ju Sverige som ägde den och det var en jättestor stad.
Mm.
Och då är det så att jag har en av mina mest spännande släktingar, anmödrar. Hon heter Katarina Stopia. Och hon var världens första kvinnliga diplomat.
Mm.
Hon fick alltså uppdrag av svenska kungen att åka över och förhandla med tsaren i Moskva om vapenexport och handelsvägar och så vidare på 1630-talet som kvinna. Det är ju skithäftigt. Alltså hon måste ju vara en verkligen speciell. Så att det, och då visade att hennes pappa var statsläkare i Riga slutet på 1500-talet. Och därför var jag ju tvungen att åka till Riga förstås. Och hittade åt en hel del material i arkivet, bland annat ett stort pergamentsbrev från den polske kungen, för han blev adlad av Polen. Så då fanns ett gigantiskt sigill där också.
Mm-hmm.
Och sen så är det så att han var ju då statsläkare, och på den gården han då byggde utanför Riga så har man byggt ett jättestort TBC-sjukhus. Och så fick jag veta att det finns en liten staty där utanför, ett monument över honom. Dit måste jag ju. Förstås. Så jag hade skaffat min hyrbil och så åkte jag iväg dit. Och sen när jag började närma mig så stod det liksom varningsskylt efter varningsskylt. Jag kunde inte läsa, det var ju på lettiska, men jag tänkte, ja, vad kan det vara? Och så kom jag fram till ett stort byggnadskomplex där, det här sjukhuset. Massa människor utanför och alla har munskydd. Och då började jag tänka, vänta nu, just det. TBC i Baltikum, nej det är ingen bra. Det är liksom en resistent TBC. Så att, men jag såg det där borta, är ju monumentet. Så jag körde fram, ner med rutan, klick, klick, klick med kameran och sen bara gasade därifrån.
Men tillbaka till det här, varför man vill släktforska. Funderar man innan liksom, vad ska jag med resultatet till? För det kan ju bli lite överraskande.
Ja, det finns ju ett gammalt ordspråk inom släktforskarrörelsen som säger att ja, jag lejde en släktforskare som skulle kolla min släkt. Jag fick betala 5 000 spänn för det. Nu får jag betala 50 000 för att han ska hålla tyst. Så att, men det tror jag är ett litet gammalt synsätt, för det var ju lite skamligt att upptäcka utom äktenskapliga barn och sånt. Men idag så är allt ju spännande. Hittar man mördare i släkten, det kan vara tragiskt, men det är jättespännande att se vad som hände.
Du har ju bland annat, vad jag har förstått, hjälpt en del att hitta sina pappor.
Precis, jag och mitt DNA-gäng, vi har hittat nästan 200 pappor nu.
DNA-gäng?
Ja, jag har ett DNA-team. Vi är fem stycken.
Okej, okay, vad är det för gäng?
Vi är fem företagare som jobbar ihop då.
Mm.
Så att oftast kommer förfrågningar in via mig, för det är jag som syns överallt. Och så här. Och sen så hjälps vi åt att fördela ut de här och så löser vi. 9 av 10 lyckas vi lösa idag faktiskt, pappor.
9 av 10?
Ja, det är helt otroligt. När vi började för 3 år sedan så hittade vi ungefär hälften.
Men är det för att folk mer och mer topsar sig? Ja. Eller vad beror det på?
Det är fler som testar sig, och sen har vi naturligtvis blivit mycket duktigare utifrån erfarenheten som vi har också. Och då känns det verkligen som att man har världens mest meningsfulla jobb. Man får liksom ringa det samtalet och berätta, hej, du och jag har hittat pappa. Det är så mycket känslor ofta.
Ja, hur brukar reaktionen vara?
Ja, men det är ju... Alltså när det gäller pappa, det är inte säkert att pappa lever längre. Han kan ha gått bort. Men oftast får man ju åtminstone halvsyskon. Och där, jag skulle säga 9 gånger av 10 blir jättepositivt. Och de får liksom kontakt. Och de börjar skicka bilder när de har träffat. Och säger, kolla vad lika vi är och så här. Och det är ju jätteroligt.
Men när kan det bli liksom att, när det där hade jag inte velat veta. Eller har du varit med om det också?
Ja, och just det här med pappor kan det ju bli så. I vissa fall kan det vara så att pappan alldeles nyss har gått bort. Och då kanske med halvsyskon tänker, jaha, nu är det någon som är ute efter något arv här. Och då vill de inte ha någon kontakt. Det har ju hänt några gånger tyvärr. Och vi spelade ju in här en tv-serie som heter Genjägarna på SVT här i Göteborg. Och då skulle vi hjälpa 8 personer att hitta pappa. Och i ett fall så hittade vi pappa. Vi tog kontakt med honom, så nej, han blev arg helt enkelt.
Mm-hmm.
Han tyckte, här ska vi inte rota i.
Mm-hmm.
Så vi kunde ju liksom inte sända det då. Men sen visade sig att ett par veckor så hade han ringt och frågat, har jag några barnbarn? Då hade det landat och de har fått jättefin kontakt nu.
Finns det liksom också så här, jag vill egentligen inte veta vad som finns här bakom, men man kanske är rädd?
Ja, men det tror jag. Många tycker att det är ju helt ointressant. Jag struntar väl i vem Kalle var gift med, höll på sig på 1700-talet. Så att den finns ju säkert. Finns det också de som kanske har hört något rykte om att det var kungen som var pappa till den här mormors någonting. Och så börjar man släktforska, så upptäcker man torpare och bönder. Och så blir de besvikna. Det har jag hört faktiskt. Man tror att det finns liksom någon fin släkt inom situationstecken. Varför nu olika släkter är olika fina förstår jag inte riktigt. Men...
Nej, det var just det. Jag tänkte komma till det. Varför är det fint att liksom med släkten, men människorna är ju ändå döda.
Ja, eller hur? Precis. Nej, alltså jag vet inte. Och det tror jag det kanske håller på att dö bort det där synsättet. Men det finns en äldre generation släktforskare som har hållit på de här släktmyterna. Jag skriver mycket om det i den här boken också. Alltså det finns... Man har kopplat ihop släkter med riddare och kungar. Alltså man har helt enkelt förfalskat släktkopplingar. Bara för att få en finare släkt. Och det där har ju börjat dö ut. Men då finns det ju en äldre generation som håller fast vid. Och då är det tydligen viktigt på något vis för den personen. Att ja, men jag hade en riddare i släkten på 1200-talet. För mig tycker jag, jaha, det spelar väl ingen roll. Det är samma person ändå. Men tydligen var det viktigt eller var viktigt.
Nej, för det är lite det här att vad är ju dina anor? Är du finare om du har andra... liksom anfäder där bak. Varför är det så, tror du?
Det ligger nog lite längre tillbaka i tiden. Jag menar, går vi 100 år tillbaka, då var det verkligen skillnader mellan människor. Man skulle säga ni och herrn och frun och grosshandlaren och allt vad det var. Mm. Så att det kan vara det att det, på den tiden var det var finare att inte vara pigan längst ner. Liksom. Men idag är det ju ett helt annat samhälle. Sen tänker jag så här. Jag menar, är man av kunglig börd, framförallt kanske i England eller Frankrike eller sånt där, alltså då har man ingen bra DNA.
Ja, hur då?
Nej, men alla, där har man gift sig med varann bara liksom inom familjerna. Och det finns ju blödarsjuka och ögonsjukdomar och allt möjligt i vissa kungasläkter. Så att, det är mycket bättre att kanske ha ett gäng torpare som har kommit från olika delar av Sverige. För då har man mycket bättre rent genetiskt. Den här blandningen gör ju att du undviker såna här sjukdomar.
Men hur är det med den svenska kungaätten och släkten bakåt? Är det, har man också gift sig med varandra där? Hur det har funkat?
Ja, så är det. Fast man har kanske gift sig också även med andra delar av Europa. Så att det inte är så mycket inom närområdet. Men så är det ju. Man har ju hållit sig. Man kan säga att Victoria tar ett stort ansvar nu faktiskt. Att hon får in lite nytt fräscht,
ja, just
DNA i släkten.
Ja, just det. Men för det var ju så att för inte allt för länge sedan, i alla fall när jag var barn, att man... De fick inte gifta sig med sådana som inte var adlig släkt. Nej. Det såg som något som var dåligt. Jag vet inte ens om man fick lov att göra det.
Nej, det fick man inte då. Det är ju egentligen först nu på slutet som du har ett antal kungahus att börja och tänka lite mer fritt. Jag hade ju faktiskt den mycket trevliga förmånen att få åka på kungamiddag här i början på året. Jag och hustrun fick en inbjudan. Och... då kom vi till Stockholms slott och så skulle vi först vara någon konsert och grej. Sen skulle vi äta upp i det stora Vita havet, heter den salen där. Och då var det 20 bord ungefär, med runda bord med 8 runt varje. Och så jag skulle till bord 17, hösten skulle bord 6. Ja, hej, vi ses sen. Ja, så stod vi alla och väntade bakom stolarna där på kungligheterna. Och så var det tomt med mig. Jag tänkte, åh nej, nu är det någon som är sen, det här kan bli pinsamt. Så jag böjde mig fram och kollade på lappen som låg på vinglaset. Och så gjorde jag det en gång till. Kronprinsessan Victoria.
Nej,
ja.
Det måste du berätta mer om.
Ja, så vi käkade middag där i 2 timmar. Nej, det var jättetrevligt faktiskt. Lättsam, rolig och smart. Mm. Mycket trevligt. Hon ville ju veta liksom mycket om det här, hur det funkade då, i det här med DNA och släktforskning och sånt. Och mycket nyfiken på det mesta.
Tror du att du skulle få möjlighet att släktforska på henne?
Alltså, de sa ju det, ja, men det är så väl kartlagt. Det, liksom, det finns ju dokumenterat så långt tillbaka. Så det. Men däremot sa hon ju det att... ja, vi ska nog inte DNA-testa någon i min släkt. Det kan dyka upp både det ena och det andra.
Nej, för just jag tänker på det här. Jag tror att du skriver om det i den här boken också. Just att ja, men Karl den 12:e och så vidare. Man tog sig rätt mycket både namn och släktskap bakåt i tiden som kanske inte alltid stämde.
Nej, går vi från medeltiden och bakåt, då är det mycket påhitt. Jag menar... Den svenska kungen lyckades ju bevisa i citationstecken att han härstammade i rakt nedstigande led från Adam och Eva. Och hade ett långt släktträd där. Och annars igen, om det nu var så att man trodde på Adam och Eva, ja, då härstammar väl alla från Adam och Eva.
Ja, eller hur? Men det var någon sorts tävling där mellan de kungahusen. Var
ja, Sverige och Danmark, de stred ju både på slagfältet och att ha den finaste släkten.
Mm. Hur forskade man fram det?
Ja, forskade. Man hade någon med lite kreativa talanger som kunde liksom skapa upp och hitta på namn och lägga in i långa rader och så här.
Och för just det här, jag tänkte på Karl den 12:e och Karl den 11:e och Karl den 10:e, Karl den 9:e fanns ju också, men Karl den tredje har man liksom inte hört talas
om. Nej, precis. Och Erik den 14, han var inte den 14.
Nej.
Utan det bygger ju på att man hade lagt in en massa Erik och Karl där på 500-talet, 600-talet, 700-talet.
Man hade ju konstruerat, är det någon sorts efterhands, eller ja, konstruktion helt enkelt?
Ja, det var just från den där tiden. Så att Gustav Asa vart ju då, han var ju för sig Gustav den första från ett nytt namn.
Ja, just det.
Men hans söner vart ju liksom de här namnen Erik och Johan och Karl. Och ja, det var ju då man började konstruera de här långa släktkedjorna bakåt.
Och för vad som är nära kungahusen, det är ju också adeln. Hur har den tillkommit mer än att man blev adlad utav kungahusen? Men finns det även att man försökte hitta olika typer av släkthistorier där?
Ja, absolut. Det var ju, framförallt var det så att det är klart det var fint att vara adlig. De flesta var ju inte högadliga utan de var så kallad lågfrälse.
Vad är för skillnad på det?
Alltså, frälset, de hade sin gård fritt från skatt kan man säga. Mot att de erbjöd en ryttare eller en häst eller alltså någon som kunde delta i armén. Men den här högadeln, det var de som byggde de här slotten och herrgårdarna och sånt. Och de satt ju liksom på de höga ämbetena. Så, här. Så det var ju stor skillnad även inom adeln.
Mm.
Men sen då i början på 1600-talet, då blev det så att då var man tvungen att vara adlig för att få de här statliga jobben. Alla liksom lite högre tjänster. Det skulle bara gå till adeln. Och då var det ju förstås populärt också att även för adeln försöka, ja okej, vi kanske inte är någon riktig adelssläkt, men om vi kopplar ihop oss på den här mannen här bak, då är vi ju en gammal svensk uradel. Så det finns mycket kreativa exempel där också.
Hur har reaktionen varit på om du bara släktforska just på det här? För jag tänker mig, adeln, där även idag kan man väl hitta människor där som skulle bli rätt sura om man inser att de inte alls adliga.
Ja, absolut. Det finns vissa adelssläkter som tycker det är jättespännande just att de har sån gammal historia. Till exempel att göra ett DNA-test och kolla liksom, stämmer det hela vägen tillbaka. Sen finns det andra som kanske tänker tvärtom att ett DNA-test kan nog inte ta, då kanske inte är en von någonting.
Men jag ska kanske till och med bli sköld med nedtagen i riddarhuset.
Ja, precis. Så illa kan det inte gå, tror jag.
Men vi nämnde ju vallonerna här i början. Berätta lite om vallonerna. Varför säger vi att vi, så fort det är någon som är lite mörkhårig och lite bruna ögon, ja, då är det en vallon.
Ja,
om vi börjar med, vad är en vallon?
Precis, vad är en vallon är en person som kommer från Vallonien. Vallonien är en del av Belgien, sydöstra Belgien. Och de kom faktiskt i ungefär 1000 stycken människor från Vallonien till Sverige i början på 1600-talet. Det var Sveriges järnhantering var ganska nedgången och gammal teknik och så vidare. Och då ville Karl den IX säga att nu ska vi rycka upp det här. Och så kom Louis D.R. med några stora påsar pengar dessutom. Den svenska industrins fader brukar han kallas.
Mm.
Och då plockade han upp de här skickliga järnarbetarna från just Vallonien. Och man började tillverka järn på ett nytt sätt som var mycket effektivare och var mycket bättre järn. Och man gjorde kanoner på ett nytt sätt också i Finspångs bruk. Och det här var precis alls innan 30-åriga kriget. Så Sverige blev ju världsledande på vapenexport och det blev egentligen början på stormakten Sverige. Så att de här 1000, det är inte så många, med familjer i sig, som kom till Sverige. De vart järnbruksarbetare, smeder och kolare ute i skogen och fixade bränsle till de här bruken. Så de gjorde ju en viktig insats för den svenska järnframställningen. Men det var ju 400 år sedan. Det kan ju inte vara därför alla gånger kring att säga att man är valloner idag. Det ville jag verkligen gå till botten med den här boken. Och då visade sig det att ja, de var viktiga då, men sen föll de lite i glömska. Och så på slutet av 1800-talet, då började de lyftas fram igen som en slags ideal för arbetarrörelsen. Och Strindberg skrev om dem, de var liksom en, han använde med sådana här rastyper och sådana här saker, men de var liksom verkligen en stark rastyp. Och sen kom de här rasbiologerna i början på 1900-talet då, och de skrev ju att alla mörka människor och hemska människor, utom vallonerna, de är fina och har bidragit med positiva saker. Så att man liksom höjde dem till skyarna då. Och det är klart att om nu mormor levde under kriget till exempel och fick höra att tänk hon kanske är tattare som man sa då, resande eller samiskt blod. Nej, hon är vallon förstås. Det är ju fint. Och så har det hängt med i släkten att ja, men mormor sa alltid att hon var vallon. Och nu tre generationer senare kanske folk inte ens vet om vallon är, men de säger fortfarande att ja, men hon sa att...
Hur många är vi som har vallonskt blod i oss i Sverige egentligen då?
Ja, vallonskt blod. Men någon som har en vallon någonstans bland anorna är väl kanske en halv miljon människor, kan jag tänka mig. Det är ganska många. Men man är ju inte vallon för att man har en vallonsk ana för 400 år sedan.
Men finns det fortfarande, är det utmärkande som du sa med det här hur man ser ut? Kan man säga att ja, men det där är nog en vallon?
Ja, nej. Alltså, även om vi skulle ha vallonskaner där bak, till och med ganska många, så du har ju inte ärvt en massa egenskaper från just dem för 400 år sedan. Men det finns jättemycket. Det är liksom det knölar i nacken, dubbla armväck och överrörliga tummar och allt möjligt. Så man kan gå ut på vilket diskussionsforum som helst nästan på nätet. Allt ifrån familjeliv till flashbacks. Nu finns det en tråd om valloner där. Liksom. Ja, men mormor, hon hade en platt nacke. Hon.
Man har alltså sådana... Alltså, man går på så här kroppsutmärkande redan. Så är det rena sagor alltså?
Ja, alltså det var ju också de här rasbiologerna som skrev... Det var någon som skrev en artikel om just det här var utmärkande drag. Och så har det liksom hängt med det där då.
När vi är inne på det här... Någonting som jag bara flyger i mitt huvud här nu. Du sa rasbiologer och det var vid 20-talet i Sverige någonstans där. Någonstans så stammar ju faktiskt rätt mycket av det här från Sverige, har jag förstått. Eller har jag fel där? Just när det här är den rasbiologiska forskningen.
Ja, men precis. Det var ju forskning på den tiden, citationstecken. Ja. Och huset finns ju kvar där vid domkyrkan i Uppsala där de höll till, rasbiologiska institutet. Och det var ju verkligen, sattas mycket på det. Dels var det, ja, den här forskningen, man åkte runt och mätte skallar och fotade och så vidare. Så det hade man också två stora utställningar, den stora folktypsutställningen och så här, i Stockholm. Så lockade många hundratusen besökare. Där man ställde ut bilder och visade vilka som var bättre och sämre och så. Så det präglade, ja, Sverige var nog, förutom Tyskland, ett av de här länderna som var riktigt igång där.
Vad kommer det sig att vi just i Sverige intresserar oss för det här eller såg det som en vetenskap?
Jag vet faktiskt inte varför Sverige varit så intressant, men det kan ju ha att göra med, det kom ju redan på slutet på 1800-talet och var kanske mycket nere i Tysklands hållet. Man drev det här med att den här blonda, långa människorna var ju liksom de finaste människorna eller och så. Och det är klart, då kanske svenskarna associerar sig med det, den här nordiska rasen som man kallade det på den tiden då. Det kanske därför det varit så populärt här. Jag vet faktiskt inte, för jag tror inte det var lika populärt i England till exempel eller Norge.
Det är väl också så att Sverige tillsammans med vad det är, Japan och Island och så vidare, det är en av de mest homogena länderna som finns, har jag läst mig till. Finns det någon koppling där, tror du?
Nej, alltså jag skulle nog inte säga att Sverige är ett av de... Island är definitivt ett av de mest homogena länderna som finns. Där är alla verkligen släkt med varann. De har ju till och med det finns en speciell app där faktiskt man kan ha i sin telefon. Så om man träffar någon på krogen kan man slå upp telefonen och så står det: nej, ni ska inte gå hem med varann.
Är det så?
Ja, det finns en sån.
Ja, finns det till och med någon som... Är det bara på skoj detta eller är det någonting?
Nej, det är seriöst. Det finns ju släkt här över alla islänningar så kan man säga, ni är för nära släkt liksom. Så det kanske man skulle behöva i vissa delar av Sverige också. Till exempel Skellefteå, där alla också väldigt mycket släkt varann.
Mm-hmm.
Eller ja, även Orust och Körn här ute i öarna är ju också väldigt...
Ja, man säger ju det på skoj här att i den göteborgska skärgården så heter alla Alexandersson eller Utbult.
Ja, just det. Nej, så att där, på vissa ställen i Sverige är det ju så, men generellt sett så är vi rätt blandade vi också. Alltså, det har ju kommit, dels den här långa, att det har kommit folk ifrån... Jag menar, de här stenåldersbönderna från Anatolien och Syrien och så vidare. Och så har det kommit judar och det har kommit handelsmän från olika håll. Och det är liksom mycket inflyttning i Sverige från de sista 500-600 åren.
Ja, för det för oss ju onekligen till, det finns ju vissa strömningar i Sverige där man säger så att ja, men man skiljer på vilka som är svenskar och inte svenskar. Är det lite där på hur långt tillbaka tiden man går?
Ja, men så är det ju. Alla är vi, går vi 11 000 år tillbaka, det är vi alla invandrare, för det var bara is här. Så att alla har ju kommit hit någon gång, så att säga.
Ja, precis.
Och det finns ju inget... Det var ju åter till det här som vi pratade om för. Man kan inte säga att man är 23% svensk. Det går liksom inte att titta på DNA och se. Utan vi är så uppblandade.
Ja. Nej, för det touchar ju rätt mycket, tycker jag, vid... just det som vi var inne på där med rasbiologi och så vidare och forskning bakåt. Jag menar, jag vet ju i Tyskland, eftersom jag har den bakgrunden, så under Hitlertiden så hade man ju, skulle man ju bevisa då att man inte var jude genom att man hade, alla fick ju ha en sån
Ahnenpass, ja, precis. Ja, just det,
som bestod av att jag tror det var ner till morfars led eller något sånt där, så skulle man bevisa då att man inte var och judisk. Ja, jag tror vi kommer tillbaka till det här lite grann. Någonting jag funderar på, du sa Bure-släkten. Det verkar vara en fin släkt i Sverige.
Ja, alltså den har ju... paradexempel på hur man kan liksom förfalska till sig ett enormt anseende. Samtidigt som det är en väldigt spännande släkt på riktigt. Det var alltså Johan Bure, han var riksantikvarie på slutet på 1500-talet. Fick uppdrag av svenska kungen att åka runt och inventera runstenar och gamla monument och sånt. Och då passade han på att även släktforska. Och han gjorde något väldigt unikt på den tiden. För att då var det bara släktforskning på kungar, adel och män som gällde. Men han ville släktforska på sin mammas släkt. Och det var ju jätteovanligt. Kvinnorna fanns ju liksom inte med då. Men han åkte upp till Västerbotten där hon kom ifrån, pratade med alla hennes släktingar och de fick berätta vad de visste. Och han fick ihop en gigantisk släktbok ända tillbaka till början på 1400-talet, slutet på 1300-talet. Från början en allmogesläkt, så det är alltså världens bäst kartlagda allmogesläkt. Och det har även kollat sen med DNA nu att det faktiskt stämmer hela vägen dit. Genom att testa nu levande ättlingarna på.
Mm.
Som har raka farslinjer tillbaka ända dit. Det är ju häftigt. Men sen så gick det lite snett när han åkte hem från Skellefteå. För då råkade han höra en myt om en riddare som ska ha bott i Medelpad och på 1200-talet räddat kungen med något slag när det södra Sverige, burit honom på sin arm upp och i princip räddat hela Sverige. Och det där tyckte att det var ju spännande. Han måste ju vara med mitt träd. Så då har han till honom och kallar honom för Farle Bure.
Okej.
Okay. Och det där började liksom, och den där myten bara odlas och växa. Så var det någon präst på 1700-talet som tyckte ja, det där var bra, men det finns ju någon namn här på olika runstenar som man skulle kunna koppla ihop. Så det gjorde han en släktkedja tillbaka till 900-talet. Och någon som skulle heta Tordebyr som bodde vid Skokloster. Så det var ju nästan Sveriges äldsta släkt och en av de finaste. Och då började det bli otroligt populärt att tillhöra Bure-släkten. Det förfalskade släktträd och det liksom så. Och det här har ju växt och växt tills de då på slutet på 1700-talet, 1800-talet började tänka, men vänta nu. Om vi tittar på den här släktkedjan så skulle den här mannen ha varit 130 år när han blev pappa. Ingen som har reagerat på innan. Så då följer hela kortet ihop fram till egentligen slutet på 1900-talet. Då börjar folk släktforskare ta upp det här igen och driva på. Ja, men det här var ju sant och liksom, och bygga på ytterligare myter kring Bure-släkten. Så det finns ju, ja, det har varit veritabla slag bland på nätet mellan de som faktiskt vill veta vad som är sant och de som bara hittar på.
Hur har reaktionerna varit när man har kommit att ja, men det här, du är ju inte alls släkt med de här? Och har folk blivit förbannade? Och så?
Absolut. Vi hittade en gren av Bure-släkten som hade en påhittad härstamning. Och då kollade vi med DNA. Stämde ju inte. Och när vi skrev om det så fick jag ju ett antal mejl där det stod så att ja, det kan hända att de här människorna inte funnits på riktigt. Men jag tänker då inte ändra i mitt släktträd. Nej, varför vill man ha påhittade personer? Och det var också så att man skulle ställa upp en staty vid ett tillfälle över denna Farle Bure. Och jag lyckas förhindra det där i sista minuten. Och då fick jag ju ganska arga brev som tyckte att man skulle återuppta häxbränningar och sånt.
Du förhindrade att den här... Jaha, ja. Okej. Okay. Hur gjorde du då? Du sa att det här är bara hittepå.
Ja, jag ringde till dem som hade liksom... Det skulle stå utanför ett köpcentrum. Så ringde jag till dem och berättade att det här var ju bara hittepå. Och då fick de springa ut och stoppa betongbilen som skulle gjuta fundamentet.
De hade kommit så långt alltså. Ja, det var helt otroligt. En annan grej som ju du har gjort, det är ju att du har löst ett mord. Kan du bara ge liksom, vad är bakgrunden till det? Vad var det för mord?
Det var ju den näst största polisutredningen i Sveriges historia efter Palmemordet. Det var dubbelmordet i Linköping 2004. Det var ju så att 2004 på hösten, en morgon, så helt plötsligt, jag tror många kommer ihåg faktiskt vad man nästan var den dagen. För det var sånt konstigt mord. Det var, kändes som en liten pojke och en medelålders kvinna, helt utan samband med varann. I Linköping, som var inte så stort på den tiden. Så att det här tror jag många kommer ihåg att man hörde på radion. Och det här har då jäckat polisen. Polisen sa att ja, men vi har mördarens DNA, för när man hittade kniven. Där fanns det DNA från tre personer. En var mördarens då. Och så hittar man även en mössa som man hade slängt i tidningsställ där det också var blod. Man sa, vi har mördarens DNA, vi har ja, hyfsade vittnesuppgifter. Och det här, vi brukar lösa sånt här. Det kommer att ta sin tid, men vi kommer nog lösa det här. Men tiden gick. Man var 60 poliser som jobbade med det här. Man kallade in FBI för att få någon ytterligare blick på det hela. Man topsade över 5000 män runt om i Linköping bara för att kanske få träff på någon. Man hade mer än 6000 förhör, fick in över 7000 tips. Alltså en gigantisk polisutredning. Men tiden gick, blev kallare och kallare i det här fallet. Och 2019, då hade det alltså gått nästan 16 år, då fick man höra från USA att nu kan man använda DNA-släktforskning för att hitta okända gärningsmän. Och det var ju smart tänkt av den släktforskaren som kom på det, för vi hittar ju okända pappor, det är ju samma metod egentligen. Så att då, när jag hörde att man i Linköping funderade att vi ska prova den här metoden, så tänkte jag, det här det är jättebra, men det är ju inte så enkelt. Så att jag ringde och frågade, behöver ni hjälp? Ja, det behövde man. Så att då fick jag komma ner till Linköping, och då var utredningsgruppen nere på 2 poliser och förundersökningsledaren. Det hade verkligen krympt så långt. Och de här 2 poliserna skulle dessutom gå i pension. Så att det var som sista halmstrået. Men då fick vi fram den här DNA-profilen från den här gärningsmannen, skickade upp den till en släktdatabas i USA och fick ju träff på ett antal personer där som då är släkt med gärningsmannen på något sätt. Inga nära släktingar, men ändå hyfsat några stycken som rimligtvis har släkt på slutet på 1700-talet. Och då kan man ju tänka, va? 1700-talet? Ja, är det nära? Men det är faktiskt hyfsat nära i det här sammanhanget. För då kunde jag liksom med hjälp av det här bygga ett släktnät, hur de är släkt med varann, och sen kunde jag se att den enda familjen som passade in i hela pusslet till slut hittade det var ju den här familjen Nyqvist, där dubbelmördaren Daniel Nyqvist då fanns.
Men det är fascinerande, alltså att hur kunde du bygga det framåt från 200 år? Kan du berätta lite det? Hur funkar det? Det låter ju som lite hokus pokus.
Ja, precis. Jag kan tipsa om att titta på dokumentären DNA-detektiven som finns på TV4. Mm. Där går jag igenom ganska mycket hur jag gör. Och sen fick jag förmånen att skriva en bok tillsammans med en journalist på Dagens Nyheter som heter Genombrottet, där jag också berättar hur det funkar. Mm. Och den blir ju dessutom nu Netflix-serie.
Så där, ja. Ja, men då har du ju bra reklam för den.
Ja, precis. Men, nej, men det går ju till så att steg ett, de här personerna är släkt på något sätt med mördaren. Forskar jag bakåt på dem och ser hur de är släkt med varann. När jag hittar hur de är släkt med varann, då utgår jag från de här människorna som är deras gemensamma anor någon gång i tiden. Och så vet jag att då finns mördaren någonstans bland deras barnbarns barnbarn. Så då är det bara att man liksom forskar framåt. Och det blir väldigt stora familjer på 1800-talet. Men man letar rätt på alla nu levande ättlingar som var födda på 80-talet som skulle kunna passa in då. Men. Och då hittade jag 9 stycken som passade in i liksom en del av pusslet. Då gällde det bara att hitta vilken av dem som passar in i hela pusslet. Så det är mycket släktforskning. Jag kartlade säkert 800 personer.
Men när du väl kom till resultatet, då är min första fråga, vad kände du då?
Ja, jag har faktiskt funderat på det efteråt. Det var 2 känslor. Först var det ju när jag satt och tittade på de här 2 namnen. Det fanns en storebror och en lillebror. Och jag som släktforskare kan inte se vem av dem det är. För jag har ju inte, ja, de har ju samma släkt. Men då tänkte jag, hopp, oj, nu löste jag det. Här har polisen hållit på i 16 år, nu löste jag det. Det var en väldigt märklig känsla. Men sen kom direkt nästa känsla. Det var, nu kommer de anhöriga äntligen att få svar. Det kändes viktigast.
Men du sa att du hade 2. Och du visste inte vem av dem som
precis.
Hade... Vad hände då?
Då hände det att det här var en fredagkväll som jag gjorde det här. Och jag tänkte, jag kan ju inte vänta till på måndag. Tänk om, han har inte gjort något på 16 år, men tänk om det skulle hända någonting i helgen. Det går ju inte. Så att klockan var väl 9:15 eller sådär på kvällen. Då ringde jag till Jan Staff som han heter, då, polisen i Linköping. Och sa, han var på någon studentuppvaktning. Han såg, va? Ringer Peter nu på en fredagkväll? Det måste ju ha hänt något liksom. Ja, så att sa, du, jag hittade honom. Är det sant? Lever han? Mm. Han bor mitt i Linköping. Åh fan. Och han kände ju samma sak. Alltså ja, vi måste ju sätta igång direkt. Så att jag ringer åklagaren, sa han, och så skulle jag prata med hans poliskollegor. Så vi ska börja kartlägga vilken av bröderna verkar troligast. Och jag såg ju direkt att den ena har familj och barn. Den andra lever ensam. Så jag kom ihåg att jag tänkte, åh, må det inte vara han som har familj och barn. Men ganska snart stod det klart att lillebror passade in på 6 punkter av 7 gärningsmannaprofilen. Som G.V. Persson gjorde 2004. Och det var helt klart, det måste vara han. Men man gjorde ändå så att man plockade in båda bröderna för säkerhets skull. Topsade båda. Och sen fick man ju full träff på lillebror.
Ja, det är klart. Men du var aldrig liksom det minsta osäker på när du satt med den här bilden framför dig och sa så här. För om jag ringer nu och så är jag säker på att det är den här... En av de här 2 personerna är jag helt säker på att det är. Att liksom, det är tvivlet att man kan ju, jag kan ju gärna ställa till det rejält här nu. Dök det upp i ditt huvud på något sätt?
Absolut, jag kan ju säga det att innan jag ringde så hade jag dubbelkollat 2 gånger till. Och när det var dags, alltså kvällen innan han skulle gripas, så visste jag att nu om några timmar så går insatsstyrkan in med k-pista liksom, och jag har pekat ut honom. Det får ju inte vara fel. Och då börjar man ju tänka tankar som att ja, klart, om hans pappa fick barn med sin frus syster, då skulle det ju kunna bli samma släktskap och så vidare. Men det kändes ganska osannolikt. Man vet när man hittar, med DNA-släktforskning så vet man, ah, jag hittar rätt. Eller också hittar man ingenting. Om till exempel han hade haft en annan pappa än den officiella, då hade jag aldrig hittat honom. Men nu vet jag att allting gick ihop. Ja, det är klockrent. Men man tänkte, det var lite nervöst ändå kan jag säga. Där.
För DNA ljuger aldrig, alltså det kan aldrig liksom bli fel.
Nej, inte man vet vad man gör i det här sammanhanget. Det finns bara en, om det inte finns två enäggstvillingar så får barn med två andra enäggstvillingar. Sådana extremfall.
Ganska sällan, va?
Ja, ganska sällan. Och det konstiga då att deras barn sen, de är ju egentligen kusiner, fast rent genetiskt är de helsyskon.
Då blir man ju bara nyfiken så här, 16 år och han hade levde ändå mitt i Linköping. Hur kunde han gå under radarn så?
Ja, han har ju suttit i sin lägenhet i princip i 16 år. Han var ju sjuk, både då när han begick brottet och även nu. Så han är ju, det är också tragiskt. Jag menar, han är inget monster, utan jag har sett hans betyg. Fram till gymnasiet gick det jättebra. Sen kraschade han gymnasiet och sen hände det här då. Så jag är ju övertygad, hade han fått hjälp i gymnasiet, då hade det aldrig skett något dubbelmord.
Mm.
Och sen satt han som sagt då i sin lägenhet. Och, ja.
Orsaken att man inte hittade dem, eller var väl kanske att han inte begick något mer brott?
Nej, precis. För att man hade ju fyra teorier. Det är, ja, och han kanske död, gärningsmannen. Eller han kanske flyttat utomlands, då hittar vi honom inte. Eller han kanske sitter inlåst på en institution någonstans, sjuk då. Eller också, ja, minst troligt, han kanske bor någonstans här i Linköping. Och det var ju det, så det var.
Nu i det här fallet så fanns det ju liksom, det fanns en kniv som var slängd, vad sa du, slängd i en papperskorg?
Ja, den var slängd längs vägen.
Ja, längs vägen, ja. Och så var det någon mössa, mm. Och så var det ju blod på den. Men hur mycket behöver man och hur får man tag i det här DNA-t? Man säger att någon har varit inne i ett rum och gjort någonting och gått ut därifrån. Alltså vad behöver man lämna efter sig?
Ja, det är en otrolig teknisk utveckling där också. Man kan väl säga här också i Linköping, han skar sig lite i handen. Lite, man kan se ett litet, litet R. Inte, kanske en halv centimeter, en centimeter. Tack och lov. Annars har vi inte haft något DNA. Och då hade vi inte hittat honom. Så det var ju turligt nog att han skar sig. Men idag behövs det ungefär en tusendels blodstroppe för att få fram tillräckligt mycket DNA. Vilket är väldigt lite. Så att blod, sperma, saliv, allt sånt är jättebra att få fram DNA. Men även hudceller. Ifall man har tagit i saker så kan det finnas kvar hudceller som man kan få fram DNA.
Men kan det vara så lite som att en person har varit inne i ett rum, skakat på huvudet och gått ut därifrån igen, så kan det finnas DNA kvar? Är det så?
Så kan det vara. Det kan ju lossna ett hårstrå till exempel. Och förr i världen behövde man alltid, eller förr i världen, fram till i fjol ungefär, så behövde man alltid ha hårsäcken. Men nu har man hittat metoder för att få ut DNA även ur hårstrået.
Hur går man tillväga? Säg att du har sett ett brott har begåtts i en lägenhet eller något sånt där. Mm. Du hittar inte blodspår med en gång. Det kanske inte ens är ett mord, utan det kanske är något vanligt brott. Man har varit inne och stulit något och sådär. Men hur går man tillväga för att hitta det? Man måste ju dammsuga allting då, eller hur gör man? Det måste ju vara en fruktansvärt massa material man får in också.
Ja, det är det ju. Jag kan inte exakt deras metoder, men det är väldigt mycket insamlande. Jag menar, fingeravtryck är en sak, man går och borstar överallt, men som du säger, man dammsuger och man håller på och plockar in textilier och sådana saker där det kan finnas någonting.
Idag är det så, det är ingen idé som man har i de här gamla gangsterna som är på liksom med handskar, det, liksom, det räcker liksom inte.
Nej, det räcker. Nu är det rymddräkt som gäller om du klarar det. Och då kan man ju tänka, ja, om någon går in här i det här rummet och sen så skakar han på huvudet och så lossnar det lite öronvax eller vad det kan vara. Mm. Och så hittar polisen det på en brottsplats. Då får jag ofta höra, ja men det där är ju ingen bra. Då kan du ju hitta mig som släkting till någon och då blir jag misstänkt. Nej. Alltså det räcker inte att man hittar ditt DNA på en brottsplats, utan det är en massa annan bevisning som behövs för att kunna visa att det faktiskt var du också som begick brottet.
Nej, just det, man vet bara att du har varit på plats. Du kan ju varit där på plats
en vecka innan.
En vecka innan.
Ja, precis. Så att det är liksom ingen risk att man ska hamna i fängelse bara för att man råkar spotta på varken.
Även där då, hur långt tillbaka kan man hitta DNA då? Kan det vara flera år tillbaka där i ett rum eller så?
Ja, ett rum kan ju vara svårt att städa mycket, men till exempel Helenmordet nere i Hör i Skåne, som många kanske känner igen från, det väl löstes väl kanske för 15 år sedan. Men där var det, hon var ju kidnappad och så hittade man hennes mördare många år efteråt. För att i den stugan där han höll henne så hittade man bakom golvlisterna hårstrån, tror jag det var. Så då kunde man knyta att hon hade varit där. Så att sådana ställen, det kan ju bevara så länge som helst nästan.
De här kalla fallen som går långt tillbaka i tiden, då hade man ju inte den här DNA-tekniken. Men har man ändå varit så försigkommen så att man har behållit de här gamla bevismaterialet, hur långt tillbaka finns det? Man kan forska i det. Så att om man tar ett kallt fall från 50-talet eller sånt där, ska man kunna ta upp det då?
Ja, tyvärr, i många fall så är ju själva materialet borta. Man kanske har flyttat lagret. Och jag träffade någon som de hade flyttat hela bevislagret till en ny byggnad. Och då slängde man det mesta från 90-talet och bakåt. Och i en del fall från 90-talet, då tog man ut ett DNA-prov. Och så läste man av det med polisens metoder. Och då läste man av 15 ställen på DNA. Vi släktforskare läser av 700 000 ställen, så det är en helt annan teknik. Men, och så sparar man de här 15 siffrorna och så slängde man själva provet. Ja, och då står man där, ja, det har vi ingen nytta av om man inte begår ett nytt brott.
Ja, för, men här hade man behållit mössan och de här grejerna, det fanns
exakt.
Kvar.
Jajamän, tack och lov. Och det är väl de här riktigt grova brotten, där ser man väl till att det är så.
För det är det som är... Det som man kan tänka på är att man på den tiden fanns inte den typen av teknik, DNA-teknik. Men ändå så tänkte man att det kanske kom någon gång i framtiden. Eller hur kommer det sig att man sparar på grejer som är 15, 20, 30 år gamla?
Ja, men det var ju så. Man tog ut DNA 2004 med den teknik man hade. Och så visste man ju att det kommer att komma ny teknik om vi behöver den i framtiden. Så att allting sparas då.
Mm, alltså man hade en aning om att det skulle kunna komma ny teknik.
Ja, precis. Jag tror att från 2000 så har man nog vetat, tänkt så. Men just slutet 80-90-talet, då tänkte man nog inte så.
Nu löste du ju detta då. Hur många nya fall kan vi förväntas lösas här nu närmaste tiden framöver?
Ja, just närmaste tiden inga alls faktiskt. För det var så att efter inköpen gjorde man en utvärdering. Alla var ju jättepositiva. Det var ju, kunde inte bli mer lyckat. Men... Datainspektionen sa att så här får man inte göra.
Nej.
Det finns en mening i brottsdatalagen, en mening bara, som gör att polisen får inte söka i de här databaserna på det här sättet. Så att man sa även det att det polisen gjorde i Linköping var olagligt. Så jag är ju jättetacksam att de inte frågade innan, då hade vi inte fått hitta mördaren. Men då var det stopp och så tillsatte man en utredning, regeringen. Och den var klar nu här i juni, i somras. Och den är jättepositiv. Den föreslår att man ska få använda det här hos polisen när det gäller just mord, grov våldtäkt mot barn. Och det är ju jättebra. Men nu ska det här ju då malas, det ska ut på remiss och så vidare. Så att, vad jag förstod nu, så 1 januari 2025 kan man börja igen.
Så man fällde den här mördaren med olagliga metoder?
Nej, för det var ju inget bevis. Det här var ju en spaningsmetod att hitta honom. Beviset blev polisens vanliga topsning.
Aha, ja, okej. Okay. Så vägen fram var egentligen olaglig, men själva topsningen var laglig?
Ja, precis.
Aha, okej, okay, vad intressant. Mm. För du nämner det här med integriteten och datainspektionen som hade synpunkter på det där. Hur ser du på det i allmänhet? Vad finns det några integritetsproblem med den här typen av forskning?
Nej, jag skulle säga att det tycker jag inte nu. Alldeles i början när man använde den första gången i USA, då fanns det, för då kunde man söka databasen fritt. Det fanns liksom inga begränsningar för polisen. Men numera har den här databasen infört att du måste kryssa i att du är okej med att synas för polisen som släkting. Annars får de ingen träff på dig. Och då har du liksom gett ditt medgivande. Och då tycker jag att då har man klarat av det här etiska. Sen är det också så att, som man gör idag, när man tar Linköping, man kallade in 5000 män på toppsning. Och det är ju inte så trevligt att man måste komma in och topsa sig som misstänkt mördare eller en möjlig mördare. Plus att man var tvungen att åka hem till ett antal familjer som hade förlorat sina söner i självmord. Och träffa föräldrarna och säga, ja, vi måste tyvärr utesluta att han var en dubbelmördare och så kan vi topsa er.
Oj.
Fruktansvärda möten för båda parter. Jag hade man inte behövt göra det här. Det är bättre att, som jag gjorde då, gå tillbaka några hundra år och forska på en massa människor som är döda sedan länge och sen peka, det är han, topsa han. Det är mycket mindre integritets... kränkande på någon.
Jag tänker på det du sa, att man söker fäder och som ju då är i vissa fall kan ju vara spermadonatorer. Om deras barn då, alltså ett biologiska barn, kan ta reda på vem som är farsa. Hur många, många män är det som donerar spermier då, om de vet att ja, men de, där kan ju barnen komma och kanske ställa krav eller ställa dem mot väggen eller vad vet jag.
Ja, sedan, dels har man ju ingen rätt att ställa några krav som donatorbarn. De har ju liksom inget juridiskt samband. Men sen är det ju så också i Sverige, från 86 och framåt så har man ju rätt att få reda på. Så då finns det ju dokumentation, ska finnas i alla fall. Så man, före 86 kunde man vara anonym. Tills nu då, när vi kan hitta dem med hjälp av DNA. Och då visar det sig att i vissa fall så är det jättepositivt. Vi hittade, det var 9 stycken halvsyskon i Linköping som hittade varandra med hjälp av DNA. Frågade oss, kan ni hitta vår pappa? Ja, många pusselbitar där, så att vi hittade ju pappa. Och han blev tydligen jätteglad. Han har liksom gått och undrat i alla år om det blev något där som han gjorde när han gjorde lumpen i Linköping. Liksom. Ja, det har varit 9 barn, minst.
Men finns det någon som har blivit förbannad över det?
Ja, det har också hänt. Men jag tycker ju principiellt att barnets rätt att söka sitt ursprung och till sina, ja, sitt biologiska ursprung är större än pappans rätt att vara anonym. Då. Sen kan det ju också vara så att i många fall kan det vara så i sjukvården att man har kanske symptom på någon ovanlig sjukdom. Och så frågar jag, hur var det hos din pappa och din mamma? Ja, pappa vet jag inte vem det är. Då kan det vara viktigt att ta reda på det. Men sen kan det också dyka upp, om man har sett Uppdrag granskning under det senaste året, så har det visat sig några gånger att det har inte riktigt gått rätt till. Vi har hjälpt en kille som blev till i norra Sverige och fanns ingen papper kvar. Allting var liksom borta. Mm-hmm. Ingen dokumentation. Han skulle få veta. Men. Och så, ja, när vi väl hittade pappa då, med hjälp av DNA, så visade det sig att det var ju överläkaren själv.
Jaha, så där ja.
Och nu har Uppdrag granskning upptäckt att nere i Halland så har man alltså, någon har tagit sperma från män som har lämnat in för fertilitetsutredningar och använt det som donationssperma. Så att det är massa människor som har pappor som inte vetat om att de har donerat, för de har inte donerat.
Aha.
Så det är fint. Ja, vi hittar ju sånt där nu. Det kunde man ju inte hitta förut.
Nej, det var väldigt intressant. Men det finns ingenting i rent ut myndighetsutövning och så vidare som där det finns där man kan ifrågasätta, ja, men är det bra om alla om man från myndighetshåll kan ha reda på hålla koll på människor på det sättet?
Ja, det är klart, allting kan ju missbrukas. Och det är klart att jag vet ju att man i kineser testas till exempel inte i de här vanliga databaserna. Men då tror jag säkert att myndigheterna samlar in DNA på något sätt för att kanske kunna använda någon form av övervakning. Kuwait pratar om att alla skulle DNA testas. Och då tycker jag att det ska ske på frivillig väg. Det är samma sak i Sverige, finns ju det här PKU-registret.
Alla, vad är det?
Alla bebisar som är födda från 75 och framåt har ju lämnat blod. Man sticker hål i hälen och så kollar man några specifika, riktigt allvarliga sjukdomar. Och det har ju alla lämnat. Och det här finns ju sparat, blodet. Och då har ju någon föreslagit, ja men perfekt. Om polisen kan använda det och ta ut DNA, då har vi ju en kartläggning av de flesta som bor här. Men det tycker jag är helt fel. För att man har ju lämnat det här för ett medicinskt syfte. Inte för att någon ska använda DNA för något annat syfte. Men däremot vore det ju kanon att skicka ut till alla de här människorna. Det är ju större delen av Sveriges befolkning. Kan du tänka dig att vi får använda DNA här för att söka släktingar och lösa brott? Det tror jag säkert 90% skulle tycka är helt okej.
För du säger Kina, jag läste faktiskt en artikel idag om att kineserna i samband med, jag tror det, med samband med covid skickade något forskarteam och någon sån bärbar DNA-utrustning till Sibirien och så började man kartlägga och det var det som syftet var, hade någonting med covid att göra. Och just idag så, jag tror det är Washington Post som skriver att man är rädd för att kineserna just skulle börja kartlägga hela jordens befolkning på det här sättet. Och har du hört talas om det någonting?
Ja, det finns ju de farhågorna att man skulle kunna till exempel, ja, om man kan hitta någon speciell genetisk variant som finns hos just en viss del av en befolkning, så skulle man kunna utveckla till exempel bakterier eller virus som slår just bara mot den befolkningen. Det är ganska osannolikt eftersom vi är så blandade allihop, men det är klart, sådana skräckscenarion kan man ju måla upp. Vi är inte där än, men allting går att missbruka, tyvärr. Så jag brukar säga så här, men vi vågar inte lämna in vårt DNA, för tänk om det kommer en diktator någonstans, eller om, ja, någon viss president blev vald igen i USA och sådana saker.
Vem kan det vara?
Ja, jag vet inte. Men brukar säga, ja, men det är inte det som är problemet. Det viktigaste då är att vi ser till att vi behåller ett demokratiskt och öppet samhälle. Att det inte blir auktoritärt. Då är det ingen risk med den här typen av tester.
Fast det är ett ganska idealistiskt sätt att se på det. För steget till en urholkad demokrati behöver inte vara en diktatur av kinesisk snitt.
Nej, det är sant.
Men som steget till att faktiskt ha saker och ting registrerade till att de används för andra syften än vad de kanske var avsedda från början är ju inte jättelångt.
Nej, men brukar tänka, om vi hamnar i det läget så är våra släktforskartester ganska liksom ett litet problem i sammanhanget, och fixar de mitt DNA ändå om det skulle vara det.
Ja, du tänker så, ja. Ja, men jag tänker det finns ju ändå en viss bäring i det som vi var inne på när det gäller till exempel Tyskland, som har den historien de har.
Ja, men absolut, och det finns ju högerextrema grupper som liksom lyfter fram att just den här Y-kromosom-typen, det är liksom den här ursprungsariska typen, och försöker liksom vi koppla DNA till begåvning och sådana saker, och försöker vrida till att folk som lever i Afrika har sämre IQ beroende på, ja, allting går ju att vrida och vända på.
Mm. Spelar ingen roll om det är forskning bakom eller inte.
Nej.
Om man säger så. Du, vi ska bara avrunda lite grann här, men hur ser du på framtiden? Vad kommer hända de närmaste 10 åren? Hur kommer släktforskningen se ut om 10 år, tror du?
Ja, när det gäller släktforskning så hoppas jag att fler och fler av de här arkiven blir tillgängliga digitalt. För det är som sagt, det är många, 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 många hyllmil som finns att gräva i.
Mm.
Så det är det ena. Men när det gäller DNA så tror jag ju det, att då kommer ju betydligt fler vara DNA-testade. Och man kommer nog ha mer omfattande DNA-tester så man kan hitta mer avlägsna släktskap också. Fler länder har börjat med DNA-tester så man kan hitta okända pappor och kartlägga släkten i andra länder och inte bara i de länder vi använder idag. Så det tror jag. Och framförallt är det så att just den här forskningen om människans ursprung med hjälp av DNA visar ju att vi är alla släkt. Faktiskt. Och inte så himla avlägset heller för den delen. Så det tror jag, det knyter ihop folk. Man minskar liksom den här polariseringen på det sättet, om man använder det på rätt sätt.
Det tycker jag låter som ett bra avslutningsord just. Och det är väldigt positivt att vi faktiskt är släkt med varandra allihopa.
Ja, eller hur?
Det är fantastiskt. Ja. Nu har vi suttit här och tjatat en stund. Hur tycker du det har varit?
Ja, men det var spännande. Det var väldigt många utvikningar hit och dit, men det är alltid kul.
Ja, men det var ju det var det du går ut på. Om jag skulle be dig rekommendera någon som jag borde intervjua den här podden, vem skulle det vara?
Alltså, Karin Boys.
Karin Boys?
Ja, hon är ju, dels är hon här från Göteborg från början, hon är ju vetenskapsjournalist på DN, och hon har skrivit, vi skrev en bok tillsammans om hur Sverige befolkas med hjälp av DNA för 10 000 år sedan, och sen så har hon skrivit 2 otroliga böcker där hon har kartlagt sin egen och Europas befolkning på kvinnosidan från 40 000 år och framåt. Så att hon är jättespännande att lyssna på och kan otroligt mycket om det här.
Ja, för jag tror jag läste en bok. Min
europeiska familj.
Min europeiska familj, ja, precis. Ja, den kan jag verkligen rekommendera, den boken. Jag har läst den för några år sedan faktiskt.
Mm. Ja, men det hon är duktig på att berätta och prata.
Jättebra tips. Slutligen, var någonstans får man tag på dig om man vill ha tag på sin okände far till exempel?
Ja. Ja, enklast att gå in på hemsidan petersolund.se så kan man klicka sig vidare där.
Där finns allt.
Jajamän.
Tack Peter Sjölund för den här pratstunden, att du tog dig tid.
Ja, jättekul. Tack så mycket.
Du har lyssnat till det 171 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Hoppas du, precis som jag, blivit inspirerad att DNA-testa dig och dina äldre släktingar för att se vem du egentligen är släkt med. Kanske kungen eller Donald Trump, vem vet? Nästa gång hoppar vi från släktforskningen rakt ner på en krockkudde. En mental sådan i alla fall. Då ska du få träffa Kristina Stieli som lär oss hantera livets utmaningar. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på om du vågar kolla om din morsa verkligen är din morsa. Ha det gött!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.